Eriksson med två man med sig. Den ena är där och gör mål. Och det är Conny Jansson. 1-0. 3-1 kom de helt plötsligt. Djurgårdsbackarna hamnade ovanför den röda linjen. Och kunde inte stoppa det Södertälje-anfallet. Målskytt alltså Conny Jansson efter 10 minuter 45 sekunder.
Ja, det är Reine Karlsson som vinner en duell med Orvar Stambert vid sargen. Alla djurgårdar tror att Orvar Stambert nummer 4 skulle vinna, så de gick framåt.
Glenn Johansson som nu använder då den där frågan som var tolkte nästan. Han slår så fina passningar som till Peter Ekroth där. 2-1 till Södertälje som kan göra mål i numerärt överläge om också minns han. Och han är oerhört läcker.
Ja, det är Glenn Johansson är ju fantastiskt i det läget. Han har gjort 9 målgivande passningar tidigare i det här slutspelet. Det här var den 10:e.
Men det är Södertälje som står där och jublar och som står som segrare. Och vi har räknat upp nästan alla namnen. Ingen nämnd på slutet här nu ändå. Och ingen glömd heller. Alla har lika stor del i en sån här seger. För det är laget som vinner. Sedan är det vissa som...
Här är alltså Arne Hegerfors, denna landsfader inom tv-sport som gick bort här på måndagen. Den allra största tv-sportprofilen vi har haft och som alla egentligen som är intresserade av sport har någon form av relation till. Jag minns ju den här SM-finalen här med Ankan. Det var ju ett radarpar. De kompletterar varandra jättebra ju. Anka med sin lilla småklokheten. Man får faktiskt tacklas i ishockey, kunde han slänga ur sig. Men Arne hade ju också det här att han kunde vara allvarlig också. Det var ju där i den vevan samma år faktiskt, så var det ju den här katastrofen, läktarkatastrofen i Bryssel, Heyselstadion. Där man då i direktsändning såg ju människor faktiskt dog. Där supportrarna, Liverpool-supportrar och Juventus-supportrar hamnade i fruktansvärda scener. Man förstod direkt på, när man hörde på Arnes röst att det var någonting allvarligt som hade hänt. Eller som höll på att hända. Så att det är ju en tråkig och sorgens dag för hela Sportsverige.
Ja, det är verkligen just att ha den här bredden som Arne Hegerfors hade. Att kunna hantera alla situationer och just det här med tajmingen, känslan och att kunna hitta rätt tonläge hela tiden. Han är ju unik, eller var. Verkligen. Men annars är det ju VM 94 för många, även för mig. Och alla klassiska referat därifrån. Som man är tacksam att vara gammal nog att kunna komma ihåg i alla fall. Sen har man ju sett VM-krönikan otaliga gånger såklart. Men ja, det är väl kanske därifrån man minns det mest. Men ändå, det har satt djupa avtryck verkligen.
Nej, dagens kids vet för knappt vem vi pratar om. Men vi som är några år äldre så att säga. Jag med liksom, det är ju Foppas straff 94. Det är Martin Dahlins nickmål mot Ryssland. Det är rent av kanske en av de stora anledningarna till att jag kanske sitter här idag. När jag tänker mig, när jag tv-kommenterar till exempel, då är det en Arne Hegerfors känsla jag går in med, att inte vara någon som gapar och skriker, utan bilderna talar för sig själva och låt ljudet i övrigt liksom förmedla känslor. Du är bara där som en fluga på väggen på något sätt. Och okay. Samtidigt så hade han ju den här humorn också som, ja, på gott och ont antar jag folk tycker, och som jag kanske också har snappat upp några gånger.
Och för alltid kommer vara rösten som ramade in SM-guldet 85 för alla SS-spår. Ja, det är dags för ett nytt avsnitt av Sportklubben, våran hockeypodd här på Länstidningen. Andreas Hansson här vid mikrofonen och i studion. Två stycken kollegor har jag med mig den här gången, Leif Granlind och Marcus Langbrandt.
Hej.
Leif, Marcus vill ta ton.
Nej, hej, hej.
Mår du bra, Marcus?
Ja, det är kul att få vara med. Roligt att få komma fram, som de sa till Telemar, eller?
Just det, precis.
Jag talar med en annan legendar.
Ja, ja, exakt. Vi rapar upp de här bara.
Och Leif Granlind också, läget?
Jo, det är jättebra. Det blir ju som ringside att vi blir tre nu här. Och det är kul. Så då är väl du Lars Lindberg då, Andreas?
Jag antar det.
Frågan är vem av oss som är Daggen och Fredrik Söderström. Vem vill du vara, Marcus?
Ja, jag har ju kanske kopplingar till alla utom Daggen egentligen. Fredrik Söderström har ju också varit i Nyköping och så jobbar jag under något år med Lars Lindberg på Norran i Skellefteå, så jag får väl ta Fredrik då.
Ja, då tar jag Daggen, för han var schysst och kom förbi och hälsade på mig här när jag satt med hörlurar på. Det tyckte jag var en snygg gest av Daggen, så då får jag vara dig, Daggen. Om du lyssnar på det här alltså.
Du utgår från att han lyssnar. Kanske ja. De gör faktiskt.
Det tror jag.
Tror att det är en hel del som lyssnar. Jag såg de där siffrorna nu igen. Jag hade inte tittat så noga på dem. Vi fick ju en liten rapport för ett tag sedan, en årsrapport. Och fin lyssning har vi på faktiskt här på podden. Det är många streams och ja, jag hade inte tittat så noga på de där Spotify-siffrorna, men det var riktigt bra faktiskt. Så jag, ja. Det är kul att det är många som lyssnar. Då. Ja, precis. Ja, men det är jättekul att det är så många som lyssnar. Och nu kanske vi kan vara lite bättre då i fortsättningen, för nu kan vi vara tre i alla fall samtidigt här och ha lite ny mjukvara och förhoppningsvis ett nytt bättre ljud som går ut till er alla och får se om det blir mer nyheter här vad det lider. Men ja, så är det i alla fall. Och vi har ett avsnitt framför oss där vi har väldigt mycket att prata om återigen. Det har hänt mycket grejer, det har varit tre matcher förra veckan och nya skador, vi har haft målvakter som, är en målvakt som har kommit in och debuterat, vi har skador på målvakter, vi har rykten om målvakter, vi har rykten om nyförvärv och ja, det finns väldigt mycket att prata om, så att vi hugger tag i det direkt och vi tar väl ett avstamp i de senaste matcherna helt enkelt. Det var ju en match så sent som i söndags, Mora, 2-5 förlust för SSK, innan dess 0-1 borta mot Björklöven och innan dess då på onsdagen 4-2 seger mot Almtuna för SSK och varit betydligt mer förluster än vinster den senaste tiden och ja, en viss tveksamhet kan kanske anas på sina håll bland supporterna och SSK har ju faktiskt trillat ner nu till femte plats i en tabell som har blivit otroligt jämn i kampen om framförallt andra platsen då. Så plats 2-6 är ju superjämnt. Vad säger ni om läget just nu? Vem vill börja?
Ja, det är väl bara Brynäs som har ryckt lite. Alla andra gör ju upp om alla andra platser egentligen. Och det kanske var så det var förväntat att det skulle vara på förhand. Men alla är väl med i racet och alla är väl ungefär där man trodde de skulle vara. Det är väl bara Västerås kanske som är lite efter mot förväntningarna och sina egna förhoppningar, tänker jag.
Mm. Ja, precis. Ja, de är ju inte med på topp 6. Det är inte ut att kunna kravla sig upp där heller riktigt.
Nej, det verkar stökigt och allmänt missnöjt där uppe. Så det blir ju ett intressant möte här mot slutet av veckan också för SSK.
Precis, har ju dubbelmöte med Västerås här fredag lördag, back to back på borta och hemma. Leif, vad säger du om senaste resultaten?
Ja, jag har faktiskt en liten spaning här. Det går inte att komma ifrån att det har blivit sämre sen Widell gick sönder. Det blir mycket tjat om honom, framförallt kanske från min sida, men jag tycker att man ser det tydligt.
Har du varit inne i två krönikor nu? Har du varit inne och svingat över att SSK är inte lika bra utan Widell helt enkelt?
Nej, men de pratar också att någon annan måste kliva fram då, men det är ingen som gör det. Och jag tittar på det här nu. Man förstod att målsnittet skulle gå ner nu efter att han gick sönder. SSKs målsnitt totalt är 3,49 då, mål per match. Och sedan han blev skadad har det gått ner till 2,25. Så det är alltså de gör ett mål färre per match. Effektiviteten då, det som man har sett nu de senaste fyra matcherna, har inte varit bra. Och den är alltså nere på 6,4% nu. Och totalt har SSK 10,67%. Och det är man femma totalt.
Mm. Ja, 10% ungefär, det är ju en ganska rimlig nivå att ligga på vanligtvis.
Ja, det är average, det är liksom så, snittet.
Så 6% är ju för dåligt såklart.
Ja, och det sämsta laget, alltså det minst effektiva laget just nu, vilket Västervik såklart, 8,19 har de.
Mm. Sätter vi hela säsongen
ja,
alltså?
Sätter ja, sätter vi hela säsongen. Mm. Och SSK alltså nu nere på 6,4%.
Men det cementerar väl egentligen bara den bilden vi har om att det är en formsvacka som SSK är inne i. Och det är klart att detta späs på av att Widell inte är med. Det hjälper ju inte till såklart. Men har man inte sett det här komma då ett tag? Alltså även om Widell är skadad, att det ändå har varit på väg neråt så att säga.
Alltså Widell är ju en undantagsspelare så att det är klart att han saknas, att det märks, men ja, spelmässigt har det inte varit bra, men jag tycker nog ändå att effektiviteten ändå funnits där utan Widell också i de andra kedjorna. En sån som Emil Alba har ju bränt en del till exempel, han har ju varit en av de mest pålitliga målskyttarna tidigare. Men de bränner för mycket nu helt enkelt.
Mm. Ja, det är konstigt om det inte skulle märkas att man saknar kanske hela hockeyallsvenskans bästa spelare och framförallt den offensivt mest skickliga spelaren. Sen trodde jag att så som lagbygget är i år, den här säsongen i SSK, att med den bredd på bland spetsiga forwards som kan göra mål, man tänker att ja, här finns ju alla möjligheter för vem som helst att kliva fram, men det är många liksom som inte får det att lossna. Dyk har vi varit inne på många gånger, liksom Blomstrand har blixtrat till så där ibland. Det finns nog fortfarande en del att hämta där, och även om nu Marcus Eriksson gör lite poäng så tycker jag inte heller att han är i någon vidare form just nu, precis som hela laget. Det är 3 poäng de senaste 15. Det är klart att det är formsvacka.
Alltså på ett sätt så tycker jag att det är lite väntat, och återigen då, det hjälper ju inte att Widell är skadad, men jag undrar om man inte har väntat sig det här ändå, även när det gick som allra bäst, att det ändå skulle komma en formsvacka förr eller senare, för att det brukar komma, det är ganska logiskt att den kommer, och när SSK var sådär riktigt, riktigt bra och ja, man började prata om att det här är huvudutmanaren till Brynäs om att gå upp, så man kunde ändå resonera sig fram till att men det borde komma en dipp någon gång. Det kan inte vara så här bra och bara fortsätta vara bra hela vägen nu ända fram till slutspel. Så på sätt och vis så det är klart att det inte är positivt med en formsvacka, men det är ganska logiskt på något sätt att det kommer en. Och jag tror ju ändå inte att det bara har med Widell att göra, eller jag tror inte det i alla fall, att utan det är alla spelare egentligen. Det är få spelare som är i någon särskilt bra form just nu. Man såg det mot Almtuna. Man såg det nu mot Mora, alltså väldigt blek insats mot Mora. Sen var man ju bra mot Björklöven, vinner inte den matchen, skapar ju jättemycket chanser. Jag fick faktiskt från lagledningen se statistik på det här med, de har ju A-chanser, B-chanser, C-chanser. Björklöven har en A-chans i hela den matchen, och det är ju Filip Engsunds felpass rakt in framför eget mål. Så att Björklöven skapar inte en enda egen A-chans i den här matchen. Medan SSK tror jag hade 6 eller 7. Så att det är...
Ja, men vilket är bäst då? Att göra mål på sin enda A-chans eller att bränna 7 A-chanser?
Nej, men absolut. Det är klart att de ska ju vinna matchen naturligtvis. Och det är återigen då, de bränner ju chanserna. Mot Mora så är de ju väldigt... det ser energilöst ut. Och något som jag reagerade på, du och jag, Marcus, pratade med Bogren om det här också idag, att de släppte till väldigt mycket på sin insida i försvaret. Tittar man på skottkartan där i den matchen mot Mora så är det ju väldigt mycket skott från Mora som är rakt in i slottet eller i skottsektorn. Och det är ganska ovanligt att se SSK släppa till så pass mycket defensivt. Så det är ju inte bara offensivt, utan det är ju lite av allt möjligt som inte funkar just nu. Och ja, vad ska man dra för slutsatser av det då? Man är inne i sin serielunk nu lite grann fortfarande, fastän det är ju väldigt viktiga poäng som står på spel nu, och man måste ju rycka upp sig. Det hjälper väl inte till heller nu att det är en massa skador och avstängningar och annat nu den här veckan som det ser ut.
Ja, det är bättre med en formsvacka om man ska ta det i november eller januari snarare än mars-april. Och sen visa med ett lag som går med 52 raka segrar, visa med en spelare hur bra han än är som gör poäng i 52 raka matcher. Sen är det ju det här också som vi såg mot, som sagt, Mora. Det var ju, ja, Filip Engelsson sa ju det också i snacket efteråt, att det var energilöst på något sätt redan från start. Och oavsett om man nu missar chanser, inte gör mål, inte lyckas med dragningarna, så är det ju fortfarande det som kanske Bogren också har, som han sa här nu så sent som idag, att man måste ju göra grunderna det enkla först. Oavsett hur dålig man är så ska man alltid och kan man alltid göra jobbet. Och det är det som måste komma först. Och framförallt när man har ett sånt offensivt, spetsigt, skickligt lag som SSK har på pappret. Då man vet, de vet hur man gör mål. Men de måste då underordna sig det defensiva arbetet först och främst.
Mm. Det är det jag vill komma lite till, är bara att jag är inte så jätteorolig ändå över ifall SSK är bra nog eller inte, eller liksom vilken kapacitet det här laget har. Inte så, men det är klart att man vill ju inte tappa nu i det här racet som det ser ut att bli om topp 2. Och nu tar ju Bogren tar ju ner liksom lite grann förväntningarna, pratar om att men vi är på rätt väg fortfarande och vi, ja, att de har aldrig pratat om topp två och så vidare, men det är väl klart att man vill komma topp två nu när man är där och med i racet. Så det är lite så där, lite konstigt att börja prata på det sättet, som att det är, jag förstår, han vill mana till ett lugn på något sätt, men ja, just att prata om det på det sättet kanske är lite konstigt, som att det är okej att ligga femma för att vi har ändå inte pratat om att vara tvåa. Det blir lite så här, ja, det köper jag inte riktigt, men jag fattar varför han säger så. Framförallt så förstår jag att han vill mana till ett lugn, och jag är inte så orolig i alla fall. Men det är klart att det måste ju lyfta snart igen. Alltså nu har man ju Kalmar hemma till exempel, alltså en sån match, då vill man ju se att de på något sätt tar ett steg i rätt riktning igen, så att säga.
Mm. Nej, men jag vet inte, jag är nog kanske lite mer, alltså orolig kanske starkt ord, men jag är kanske lite mer då orolig då än dig, Andreas. Alltså jag tycker liksom att sporten går ut på att göra mål, och Mora får första målet i en ganska jämn. Jag tycker SSK gör inte så, den första perioden är inte så tokig. Men Liljegren kommer helt ren och lägger bara liksom en mjuk liksom i magen på målvakten. Jag menar, titta på Kilke till exempel. När han kommer ren, ja, då sitter pucken. Men om SSK kommer in med perioden med 1-1, då tror jag en helt annan match där mot Mora. Man gör inte mål på sina chanser, och det är det går ut på.
Nej, och det är ju bättre ändå liksom att som sagt, Björklöven bjöds på sin enda A-chans, som Andreas säger. Men jag tänker ändå att på något sätt är det ändå bättre att skapa chanser, att ha spelet och att missa chanserna. Sen får man väl konstatera att självförtroendet saknas på en del spelare. Man såg på flera händer och fötter att det tvekades mot Mora också när man kom i bra lägen, där ett lag i flyt och med spelare med flow, de nyper där i slottet. Det var flera gånger liksom som att man verkar leta efter någon annan med ett bättre läge och lämna över ansvaret på målgörandet.
Man förstår att folk är lite oroliga ändå. Vi fick in en fråga till exempel här från Lars, som säger att, eller skriver att han tycker att formdippen gör skäl att prata om de stora frågorna. Hur långt går SSK den här säsongen, och har SSK någon reell chans i slutspelet? Det är ju, ja. Jag förstår att de här frågorna ploppar upp lite grann, men för en vecka sedan så, eller ja, kanske inte för en vecka sedan, men några veckor tillbaka så var det inte direkt någon oro på det här sättet över liksom hur långt SSK går i slutspelet och så vidare. Lite lugn får man väl vara, men vad säger ni om det? Hur långt går SSK i slutspelet? Det är ju vågat att sticka ut hakan nu kanske när det inte ser så
bra
ut.
Men då får jag väl tjata igen då. Det hänger ju på om Videll kommer tillbaka eller inte, såklart. Utan Videll i ett helt slutspel så går SSK inte speciellt långt. De tar sig inte vidare kvartsfinalen utan honom, skulle jag vilja påstå. Framförallt inte om de hamnar nu som femma och kanske får Djurgården. Djurgården som visserligen förlorar mot Tingsryd, men har ju visat oerhört imponerande form i ett skadedrabbat lag där liksom Junis har klivit fram och så. Djurgården med Kryger och liksom alla andra mot ett SSK utan Videll, det kommer inte gå.
Nej, Djurgården är ju den här säsongens Mora för SSK del, om man säger att SSK skulle kunna slå alla andra lag egentligen i topp 6 utom Djurgården, som det känns. Sen har ju också SSK visat sig vara det sämsta laget internt på de här topp 6-platserna. Och ja, Bogren ville ta ner det här liksom trycket på att man ska bli tvåa, trea. Att man framförallt, ja, vi har pratat om att vi ska nå topp 6 och gå till slutspel direkt. Så. Men man såg ju också marginalerna förra säsongen. Det är ett mål vid något tillfälle under säsongen som tar SSK till en tredje plats istället för femte plats. Kommer SSK, hade SSK blivit trea i våras i serien, då hade de ju fått välja. Och då fått en annan väg in i slutspelet. Förmodligen gått ett steg längre. Och det, ja, man kan nästan kräva ändå att när vi nu är framme där i mars-april att det ska bli semifinalen för SSK.
Ja, nej, men det håller jag med om. Det är rimligt att förvänta sig semifinal för SSK den här säsongen. Man ska ta det steget. Och ja, har man en form, hittar man formen där, och om man har Videll, det håller jag också med om, så kan man gå till final.
Mm. Och väl där kan ju vad som helst hända. Jag tror liksom om SSK är igång i ett slutspel och har alla sina spelare tillbaka, då kan det gå precis hur som helst. Och då, det är Djurgården, det är de jag är mest oroliga för. Men Brynäs är inte speciellt oroliga. Eller, missförstå mig rätt, men alltså jag tror att SSK kan ta Brynäs om man är i liksom i full form och full friska.
Ja, vi får se hur det ser ut den här veckan. Det är ju som sagt tre matcher. De börjar upp då mot Kalmar hemma här på onsdagen. Och förutsättningarna ser väl lite så där ut just nu. Det är lite avbräck på träningen. Ja, en och annan saknas. Du och jag var där idag, Marcus, och kikade här på tisdagen. Och,
ja, det är bara backlinjen som är intakt.
Ja, precis. Alla backar är ju med i alla fall. Och det är väl positivt så. De är ju samspelta och där ändras ingenting. Men i övrigt så... vi kan ju börja med Emil Alba som saknas. Han är avstängd i två matcher för att ha kört på fälten domare, en av huvuddomarna i matchen mot Mora. Och Leif skakar på huvudet.
Ja, alltså det här, jag vet inte var jag ska börja. Vi kan ju börja med att det här är alltså den tredje avstängningen som SSK drabbas. Och där alla har ju varit mycket tveksamma. Blomstrand, Ludde, fick ju fem matcher här i november. Vadå, som disciplinnämnden då menar att han vevar med klubban liksom på huvudet mot sin motspelare. När det egentligen bara handlar om att klubban bara kommer upp där. Det är en vanlig hockeysituation. Och sen kommer Bergman, Julius Bergman kommer direkt efter där. Den är väl den som kanske minst tveksam, men det är fortfarande ingen crosschecking mot halsen, utan den är mot axeln. Och så den här nu på Alba, alltså den är ju horribel alltså. Det finns många aspekter på det här. Just att allt ansvar läggs på Alba, att det är han som ska hålla reda på liksom var domaren är någonstans. Det nämns ju ingenting att det är domaren som backar in i Alba. Och jag vill inte peka ut någon enskild sådär, men det här är ett helhetsproblem. Alltså domarna är ju vägen ofta för spelarna. Tycker jag har sett det mycket den senaste tiden. Och liksom att anmäla en ren och skär olyckshändelse där liksom båda är inblandade. Ja, jag tycker det är rena primadonna-fasonerna faktiskt. Och sen att det sen bestraffas, ja, det visar disciplinnämnden på en kuslig tondövhet faktiskt. Och det här har ju satt en märklig nivå också, som du twittrade, Andreas. Vad händer om någon domare till exempel backar in i Linus Widell i slutspelet? Och så missar Widell två matcher. Jaha, vad tycker SSK om det? Och för SSK-spelarna är det inte heller roligt naturligtvis. Blomstrand blev ju störd av det här, att han fick det här liksom frånvaron, ofrivilliga frånvaron. Han vill ju inte erkänna det, men han ja, nej. Men jag får hoppas att Alba i alla fall, att han kan ta den här tiden. Och han hade ju någon skavank också nu här. Han missar ju träningen här idag. Att han får vila och att han får lite mentalt break också. För han har ju faktiskt varit den som... Han har ju bränt liksom tre solklara lägen här nu på slutet. Och som jag var inne på har jag varit bra annars. Det har varit olikt honom.
Han hade bokat fotbadet tydligen i uppföljningsrummet, hörde jag.
Ja, nej, men det
är... någonting med foten.
Ja, det är en horribel avstängning på Emil Alba.
Ja.
Ja, nej, det, jag när jag fick veta det här igår, det var ju i våran kommunikationskanal som jag fick veta att Alba avstängt två matcher. För vad då, tänkte jag? Jag har inte sett den här situationen alls. Jag antar att jag satt och skrev på någonting då när det här hände. Men ja, domaren backar, absolut. Och Alba är fullt fokuserad på att på spelet liksom. Han tittar ju inte ens åt domarens håll. Sen vet jag inte om jag tror på att han inte skulle ha märkt att han fällde någon där bakom målet. Sen de som sitter och hittar saker och anmäla på, de måste ju ha för lite att göra helt enkelt. De letar saker. Ja, ska man hårdra det så kanske det här är någonting då. Men jag tycker ändå att det är konstigt, för är det någonting så tycker jag då ska ju domaren då som är utsatt för det här ta det på isen först och främst. Och jämför det med Blomstrand som fick fem matcher för det där. Det är fortfarande säsongens största skämt där. Jag stod ju där nere och jag såg ju, ja, det var en situation. Men det är ju sånt som händer i varenda byte liksom. Att det blir någon som blir irriterad på någon och kanske bara som en ren reflex viftar till. Sånt händer. Jag tänker att de som sitter och tar de här besluten, de kan ju inte ha utövat sport överhuvudtaget.
Nej, det är intressant alltså just hur, för vi pratade ju med Emil Alba här, även om han inte var med på träningen, han fanns ju runt laget i alla fall som sagt, och han var väl inte jättenöjd sådär, han var inte superkritisk heller, och han vet väl om att man kanske ska lugna sig lite och inte säga vad som helst heller i media om det här, men han konstaterade ju bara det att det är ju inte domaren som har anmält honom för det här, utan det är ju disciplinnämnden som liksom har letat upp den här förseelsen och anmält den och tar den då till dom på det här sättet. Och jag tycker att det blir väldigt konstigt, alltså att börja också jaga situationer på det här sättet som egentligen ingen har brytt sig om, ingen har tänkt på, och som är en icke-situation egentligen, och där domaren egentligen är minst lika skyldig, för alltså ärligt talat så, jag tror som domare, du kan inte gärna backa in ganska bredbent in bakom mål där det kommer åkande spelare och sen ska spelarna straffas för att domaren blir fälld.
Alltså, spelkänsla.
Det är lite konstigt faktiskt, och man skapar, man har satt sig i en sits nu som är jättekonstig från disciplinnämnden, och det är jag ser det nästan bara som nästa steg. Det är ungefär det som jag också twittrade om, att ja, varför skulle inte en domare kunna få ett hårt slagskott på sig eller en rensning eller någonting, och så anses det att nej, men spelaren kunde ha slagit pucken någon annanstans eller ja, har inte gjort allt den har kunnat för att slå den där pucken förbi domaren istället, eller någonting i den stilen. Ja, det är ju nästa steg.
Det är ju inga Kasper Gillberg vi har att göra med i det här laget till exempel.
Men det är ju en helt annan situation, alltså Vita Hästen-spelaren som bröt armen på domaren där. Mm. Den situationen är ju, det går ju inte att
vissa jämföra. Spelare ska vi inte ha kvar på isen om vi vill inte ha tillbaka, men vissa, de flesta spelare, de jagar ju puck, inte domare.
Mm. Sen tänker jag på de här situationerna där linjedomarna hamnar i kläm vid sargerna och kan drutta lite på ändan. Mm. Ska man tycka att det är också avsiktligt då, eller?
Mm. Ja, det har vi haft ett par situationer i alla fall i SSK-matcher som inte har renderat någonting. Så, nej, vad är skillnaden där? Kan man ju undra. Faktiskt. Ska spelarna sluta tackla i situationer där linjedomaren kan så att säga riskera att komma i kläm på något sätt? Det har ju inte beivrats än så länge i alla fall, men det kanske kommer. Ja, lite löjligt. Men som sagt, Emil Alba, ja, han utnyttjar den här veckan då i alla fall, den här frånvaron till att kurera sig lite grann.
Han gör en Klas Endre helt enkelt.
Ja, precis. Plötsligt så har man en känning som man behöver ta hand om när man är tre målvakter. Nej. Men det är väl bra. Vila är aldrig fel heller under en lång säsong, trots allt.
Det kanske var tur det å andra sidan, för nu blir det sånt för honom, om man säger så.
Ja. Ja, men just det här mentala breaket, det är väldigt mycket matcher nu. Och det är tufft alltså för spelarna att liksom hålla den här 100% höga nivån match efter match mentalt.
Ja, vi ska inte fastna för länge vid det här, men Emil Alba, ja, han kommer väl tillbaka förhoppningsvis bättre i alla fall då till lördagens match hemma mot Västerås är det ju då. Och gjort en väldigt bra säsong för övrigt, Emil Alba.
Oh ja.
Ja, ryktas ju till Luleå nu, såg jag på Twitter.
Asså?
Mm.
Är det sant?
Ja.
Ska du breaka den? Jag hade ju tänkt breaka de uppgifterna.
Jaha.
Ja, faktiskt.
Nej, men ryktas det här i alla fall. Ja, du får ta över Andreas.
Jaha. Jag blev helt paff för att jag nåddes av de uppgifterna igår. Jag hade tänkt säga det precis nu.
Ja, okej.
Okay. Spännande. Ja, vem har twittrat det här då?
Det har jag inte just nu. Jag såg det bara precis när jag skulle gå in här. Det brukar ju vara så att nyhetsflödet är ju så.
Ja, spännande. Vad kul att det andra som breakar nyheter åt en.
Ja, det var inte min mening alls.
Nej, det är ingen fara. Det är inte ditt fel. Men jag blev lite paff bara över att... ja, det är inte så konstigt att de uppgifterna finns någon annanstans såklart. Men det är säkert många som känner till det. Men har faktiskt ett... jag pratade ju med Alba om det här idag. Om det här. Och han förnekar i alla fall att någonting är klart och hävdar att det... Ja, han hävdar bestämt att någonting är klart i alla fall. Men jag har också hört det faktiskt, att SHL-klubbarna radar upp sig och att han ska faktiskt ha valt Luleå. Men vi får väl se om det stämmer. Det är väl däråt det lutar så mycket, vågar vi väl säga i alla fall.
Jätteintressant, tänker jag i alla fall. Och Alba är absolut värd den chansen. Vi har ju varit inne på det. Ni har varit inne på det tidigare poddavsnitt här, att han lär bli svår att behålla för SSK. För det är ju en sån spelare som kan göra flera roller också. Och att tacksam värvning för en SHL-klubb.
Mm. Ja, verkligen.
Roligt att det just är Luleå också. Att det blir liksom någon slags liksom koloni för gamla, eller för SSK-spelare. Vi har ju Ludvig Jansson där och Nikola Pašić.
Nej, men hört att de behöver lite storlek och lite muskler och sånt till nästa säsong. Så att,
ja, men det gillar de väl i Luleå, har en känsla av.
Och Alba har inga problem att ta en roll i fjärde kedjan heller.
Nej, precis. Det kan han ju börja med då om han går upp till SHL. Och han var väl ganska tydlig med att han gärna vill till SHL också nu. Men han hoppas väl att han ska göra det med SSK. Och pratade, försökte liksom få det ur honom lite grann. Det där, liksom, hur tänker man? Skriver man ett kontrakt med något slags förbehåll då? Att det här kontraktet gäller bara om SSK inte spelar i SHL så att säga, för då vill han väl säkert vara kvar på den resan, men det har man ju sett exempel på att det har gjorts tidigare, så att Det är väl någon sån variant i så fall säkert. Får man väl hoppas för SSKs skull i alla fall. Om man nu skulle ta klivet upp är det ju surt att tappa de bästa spelarna. Men förutom Emil Alba så saknas det ju andra spelare. Ludvig Blomstrand är ju ett frågetecken i alla fall. Lite kort, vad har vi där Marcus? Vad var Bogren sa?
Han ska tydligen ha fått någon smäll under matchen mot Mora här senast. Och en underkroppsskada fick vi väl veta i alla fall. Han kunde spela färdigt matchen mot Mora, men inte i träning nu.
Just
och det. 50-50 beslut, ja, säger Bogren, det så är det förmodligen 5-95. För han brukar ju annars brukar komma med konstateranden att ja, men han spelar förmodligen, så dyker man upp där och så spelar han i fråga inte med. Men nu, ja, nej, jag vet inte. Det känns inte som att han kommer kunna spela i alla fall. Men de ska ta definitivt beslut efter värmningen i morgon då på förmiddagen.
Mm. Ett frågetecken alltså, och kan bli debuter i A-laget för både William Samuelsson och framförallt kanske då den som ligger närmast hans, Adam Hesselvall, född 2006, egen produkt, högerfattad, U18-landslagsman. Det är inte spänt och spännande. Men det blir två.
Det har väl glunkats lite grann här också nu från supporterhåll att varför kan inte vi, har inte vi några bra juniorer att släppa fram, och Adam Hesselvall vet jag, det pratade om redan förra säsongen att det var någonting riktigt intressant på gång där, och han har ju som sagt fått uttagningar i juniorlandslagstrupper, och man har väl, ja, väntat på ett läge för att släppa fram honom. Det verkar ju här vara en spelare som skulle kunna göra olika roller, men de intryck jag har fått från tidigare att det är framförallt en offensivt skicklig spelare, och att man kanske har väntat på att det ska uppstå en sån lucka i sådana fall, tillräckligt många luckor i trupperna fram på, ja, topp 6 eller så.
Mm. Nej, men ja, han är ju en väldigt spännande, intressant talang, och hoppas ju spela U18-VM här senare i slutet på den här säsongen. Och ska iväg då med U18-landslaget här till helgen, så ja, får han lite extra motivation här av lite A-lagsspel då eventuellt. Vi får se om det blir något spel här på onsdagen. Men oavsett så är det roligt att se just de här talangerna. Det kittlar ju lite med sån här gallerprydd spelare som kommer in, ser ut så här tunn, liksom, lite som David Pasternak eller William Nylander. Och ja, får vi se vad han kan göra, men han är ju offensiv, men han är också, jobbar väldigt mycket på sin defensiv, och fysisk är han också, även om han, ja, han är 1,83 lång ungefär, inte så jättekraftig än så länge och liksom inte så muskulös, vilket inte så konstigt när han är bara 17 år, och ska väl jobba på det, berättar han. Vi har ju en intervju ute med honom. När ni hör det här så finns det på lt.se att läsa. Andra juniorer finns det också. Egor Polin skulle ju kunna vara med, vi får väl se. Det är väl också lite ett frågetecken, för han ska spela med Tranås faktiskt. Mm. Mitt i den här lilla, när det är mycket manfall. Lite oväntat drag kanske att han i det läget går till den här utlåningen då till Tranås. Men ja, samtidigt är det väl bra att han får mycket spel till idag, vilket han säkert får då i en, ja, relativt sett svår bortamatch mot Vimmerby ska de ha, Tranås.
Ja, men det hjälper ju inte SSK mot Kalmar imorgon. Det är ett tufft läge här nu alltså. Tänker man då att man ska greja Kalmar då med några juniorer och utan Alba, utan Blomstrand. Vi såg mot Almtuna här att första två perioderna så det såg inte speciellt bra ut där. Kommer man ut i tredje visst, men jag tror det här är en lurig match på Kalmar. Jag räknar inte in några tre poäng, några säkra tre poäng alls här faktiskt.
Ja, Kalmar är ett lurigt lag. Där kan man ju konstatera att man vet inte riktigt vad man ska förvänta sig av deras offensiv framförallt. Och sen tänker jag i fallet Polin, han sticker iväg till Småland liksom, det och kalla hem honom liksom, säg att man ringer honom klockan 11 i morgon förmiddag, och det är ju inte nästgårds liksom, om man då är inställd på att åka till Vimmerby och spela Smålands division 1 derby. Sen å andra sidan så vet jag inte om man kanske känner att Polin behöver någon slags bredare senior erfarenhet, att han i nuläget inte räcker till rent kvalitativt på hockeyallsvensk nivå, och att man istället då ser det som en chans för ja, att två andra juniorer ska drabbas av nyhetens behag och komma in och spela på ren inspiration och kanske ja, levererar stordåd på det sättet som vi såg att Polin i början av säsongen. Han, då verkar han ju ha någonting väldigt spännande på gång, men sen har vi inte fått se särskilt mycket av det under senare tid i alla fall.
Nej, men du menar lite grann som att sätta press på de mer etablerade spelarna, att man kastar in några juniorer här.
Ja, det också.
Mm, jag kan se det lite så att det ändå blir, nu behöver ju vissa spelare verkligen kliva fram. Alltså nu kan man inte titta sig runt omkring och förvänta sig att någon annan ska göra någonting, utan nu är det ju de här spelarna som verkligen måste visa vägen och ja, vara de att ta rygg på även för de här unga spelarna. Och det borde gå, det borde vara möjligt, för titta på Djurgården till exempel som lyfter in, jag tror att 3 stycken 06-or och som gör det jättebra. Linus Eriksson, center, går in och kör som, han ser ut som en fullfjädrad proffs. Och samma med Frondell till exempel, jättebra också. Och ja, de har en back också. Alltså, det måste ju SSK kunna göra, kanske inte 3-4 stycken på en gång, men i alla fall, som i det här fallet då med Hässelvall, måste det vara fullt möjligt. Och då ska det ju det här systemet funka. Det är det här man har försökt att bygga upp nu, att ha den strategin att det ska vara samma spel i 18, samma spel i 20. Ända upp till A-laget, att det ska vara lätt och sömlöst att gå mellan lagen så här. Och ja, då ska vi ju kunna förvänta oss i alla fall att det ska kunna hända någonting kring Hässelvall, tycker jag i alla fall. Och framförallt då att de bärande spelarna verkligen är bärande då i det läget.
Mm. Och ja, andra kan ju också vidare när det gäller juniorsidan och lyfta fram juniorer. Och nu har inte jag sett Adam Hässelvall tillräckligt mycket. Och inte i det här sammanhanget med andra seniorer liksom. Däremot William Samuelsson har ju varit med på ett antal träningar och jag har varit nere och kollat. Och det ser ju, ja, nästan vuxet ut på ett annat sätt. Moget, han tar för sig i duellerna och framförallt sådana saker. Han går in och plockar tekningar mot, ja, vem som helst egentligen. Och där finns det väl kanske en mera defensiv plusvariant än offensiv, tänker jag. Men kanske en bra balans att sätta bredvid, ja, exempelvis Hässelvall, om man tänker så. Mm.
Sen kan det bara vara så också att det är olika kvaliteter på spelarna. Djurgårdens juniorer är bättre kanske då än SSKs främsta juniorer. Det är bara att man kan slå fast det också. Det handlar inte bara om att bara slänga in juniorer, liksom, tycker jag heller. Utan det måste vara kvalitet på dem.
Ja, Djurgårdens juniorlag har ändå alltid gått långt i junior-SM-slutspelen och sånt. Så det, där finns det ju och har funnits liksom ett annat intag i alla fall senare, tidigare år.
Å andra sidan då är Hässelvall landslagsman nu, som du sa, så att någonting finns.
Någon slags nivå borde han kunna hålla i alla fall. Han är ändå i det samma landslag som de här Djurgårdsjuniorerna. Så att, ja. Men det är svårt, det är klart att det är exceptionella talanger naturligtvis som är i Djurgården. Men ändå, ska bli spännande att se. Och det är ju så här, man måste kunna göra, har man ett I20 och ska kunna lyfta upp talanger, så måste man ju också kunna använda dem utan att det ska vara allt för stora skillnader. Det är ju, ja, det är ju därför man har I20, och det är väl det de vill. Det är väl det de vill få ut av att ha det laget och att ha den strategin, som sagt.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Men apropå laget också, en spelare som kanske får chansen att få mycket speltid nu, Elias Stenman. Kanske inte visat så jättemycket hittills, inlånad från Skellefteå. Jag har fått en fråga från SSK Tok som frågar egentligen, vad tillför Stenman egentligen? Senaste matchens ommöblering visar, om inte annat, att han inte alls gör sig rättvisa som center, än mindre som vinge.
Vad ska han vara då?
Vad ska han vara någonstans? Men vad säger ni om Stenman så här långt? Vad säger du, Marcus?
Tyvärr så har han ju i flera tillfällen hamnat i avgörande situationer åt det negativa hållet, där han har bjudit på mål och konstiga saker i egen zon. Sen har ju ändå lagledningen visat ganska gott förtroende för Stenman. Jag tänker som till exempel en match mot Brynäs, där han ju faktiskt bjuder på det mål som egentligen stänger matchen. Men då får han ändå liksom fortsatt förtroende. Han får spela i slutet när de plockar målvakten och så här, och satsar framåt. Och då tycker jag Stenman tackar för förtroendet med att faktiskt gå in och kliva på mer rejält i situationer. Och sen vet jag inte, vad ska man i det läge som SSK är nu då, vad ska man ha istället som garanterat är bättre?
Jag tyckte Elias Stenman började ganska pikt faktiskt, har nyhetens behag kanske eller någonting, jag vet inte, men sen tycker jag han har blivit sämre och sämre för varje match. Han bjuder på 0-1 målet här mot Mora när han vägrar alldeles för lätt i den situationen, och det vi kan slå fast är att de kommer inte förlänga med honom helt enkelt. Om inte han mot förmodan exploderar här nu, så
han är ju på lån till 15 februari, ja. Så att ja, det är väl frågan om han blir kvar längre än så då.
Det tror jag inte.
Nej. Nej, det är om han behövs såklart rent numerärt, men ja, nej, det är klart att han behöver visa mer nu de kommande 2 veckorna eller vad det är.
Det är ju det här frågan om SHL-lån också. Hur många man ska få ha.
Mm. Vad tänker du?
Ja, han är ju inlånad från SHL trots allt.
Mm.
Och precis som ja, Olle Eriksson Ek som har varit namngiven, så man ska ju ha klart för sig att man får inte plocka hur många spelare som helst uppifrån.
Nej, nej, men så är det ju också. Men ja, nej, de har väl 2 lån kvar i alla fall på utespelare, så att ja, det är väl ja, jag vet inte hur mycket det står och faller med det, men då ska det ju finnas 2 andra att låna in då i så fall, eller ja, jag vet inte.
Mm.
Men oavsett så en spelare som också behöver visa mer i alla fall. Och apropå då laget, eller läget i laget, så Thomas Scholl måste vi prata lite grann också om. Han blev ju, ja, vad ska man säga, han bröt matchen här mot Mora helt enkelt. Var ju inte jättebra heller måste jag säga. Det här 0-1 målet han släpper in, jag vet inte, vad var det för någonting? Släpper in den köksvägen där.
The kitchen way, som man inte ser så ofta längre.
Fast på bortre stolpen släpper han in den köksvägen. Jag vet inte, det var lite konstigt agerat. Men åker ju på en smäll sen i slutet på andra perioden. Kliver av, spelar inte tredje och har en bekräftad hjärnskakning i alla fall nu.
Marcus Eriksson tyckte att Scholl var lite för dålig, så han sänkte honom.
Ja, nej.
Men det är ju såklart olyckligt att nu bara stå med en seniormålvakt och som det kommer bli den här veckan. Nu var det ju Charlie Rotting som fick chansen på träning idag och som kommer vara med i matchtruppen imorgon då, eller idag mot Kalmar.
Ja, precis. Nej, men Claes Endre kommer ju antagligen att stå i mål alla de här matcherna nu den här veckan. Och alltså det funkar väl så ändå. Alltså det ska inte stå och falla på den punkten heller tycker jag. Utan nu, det är ju allt det här vi har pratat om tidigare tycker jag i alla fall, att man vill se från laget att kliva fram nu.
Mm. Nej, och målvaktsmässigt så har ju Endre visat att han är nog så bra som Scholl i vissa, många matcher liksom. De har väl jämbördig någorlunda statistik räddningsmässigt och så. Så ja, varsågod, kör Claes.
Men förra veckan fick vi ju se Olle Eriksson Ek då i 2 matcher. Han stod ju ja, de 2 första helt enkelt där och fick väl se lite av honom. Gjorde väl något misstag, ganska grovt kanske i första matchen.
Mm.
Han släpper in den där lite oturligt också, släpper in den. Han stöter väl den på sin egen klubbskaft tror jag och in, och det är ju ja, något som antagligen inte kommer hända fler gånger den här säsongen, men sen gör han väl en helt okej match mot Björklöven tycker jag i alla fall.
Ja, alltså han kommer lite sargad till SSK. Senaste starten mot Modo blev han utbytt, satt på bänk i 4 matcher efter det, släpp in en bild precis som du säger där i sin första match. Sen mot Löven tycker jag att han visat betydligt bättre, ser stabilare ut, använder sin storlek till, på rätt sätt tycker jag. Sen fick han ju kritik för målet där faktiskt, att han kom lite fel där. Men då tycker jag också att då är det Schilke som utnyttjar det och ser det. Att Olle Eriksson då hamnade fel eller i sidled eller vad man ska säga då. Så att forwards som utnyttjar målvaktens svagheter, det är effektivitet. Och nu bara för det nu så kommer jag att tänka på Elias Pettersson, hur han gör vissa mål som ni kanske har sett på highlights, när han liksom står och väntar på målvakten att han ska göra någonting, liksom något misstag, han ska gå ner eller, och sen så bara trycker han dit den. Nu säger jag inte att SSK-spelare behöver vara som Elias Pettersson, men det säger ändå lite grann om Kilkes mål där. Men stabil är Olle Eriksson, kommer vi ska komma tillbaka till honom.
Mm. Men, alltså, det är ju en helt annan målvaktsstil än vad Claes Endre och Thomas Scholl är i alla fall. Han är ju större och använder sin storlek mer.
Ja, det känns på ett helt annat sätt. Stabil, så, absolut. Och har, vad jag har känsla av i alla fall, en bättre grundnivå på något sätt än de målvakter som SSK har på kontrakt. Sen kommer han ju som sagt in lite sargad. Han har varit på en annan nivå förut, spelat trots allt en NHL-match som vi har kunnat konstatera. Men ringrost, kanske så där självförtroende. Och det är klart att det märks förmodligen i början. Han behöver ju spela matcher. Och då är frågan, kommer han hinna spela och komma upp i den matchformen så att han trots allt trumfar ut de två målvakter som ändå är på kontrakt, som kanske grunden är sämre men som har en annan matchform.
Men är vi överens om att Olle Eriksson Ek är en bättre målvakt än Scholl och Endre utifrån de här två matcherna som vi har sett?
Ja.
En Olle Eriksson i full form, ja.
Men inte just nu, eller?
Nej, inte just nu.
Det var nog ganska jämnt skulle jag säga, bland de tre.
Mm. Ja, jag gillar ändå det jag ser också av Olle Eriksson Ek och jag tror väl att planen nu, det blir svårt att få in honom den här veckan och det säger, det avfärdar de väl ganska tydligt också att det är ju Endre som ska stå nu. Men sen nästa vecka då är det SHL, eller uppehåll i SHL på grund av landslagsspel. Mm. Och det är ingenting de vill säga just nu sådär glasklart att det är någonting de siktar på. Det hänger väl också på om Scholls hjärnskakningar, hur illa den är och så vidare. Men det är nog ett alternativ tror jag att det kan, att Olle Eriksson Ek kan komma in när Modo har uppehåll.
Det tror jag med. Inte den här veckan. Det är ju, någon skrev att det kallar tillbaka Olle Eriksson Ek, men det är ju inte upp till SSK. De kan ju såklart önska, men det är ju Modo som är arbetsgivare. Så de som bestämmer var Olle ska vara någonstans, så har inte Modo några matcher, absolut, då finns det väl alla möjligheter för Olle Eriksson Ek att komma hit. Jo, det är kanske läge att ta det lugnt med Scholl då, om det nu är en hjärnskakning.
Ja, men Modo vill väl att Olle Eriksson Ek ska stå då i uppehållet?
Mm. Absolut.
Så då är det väl en win-win-situation.
Mm. Ja, det blir väl just det här med om Thomas Scholl också finns tillgänglig, ja, så
då,
att säga.
Ja, då behöver man ju inte chans med Thomas Scholl. Det är en hjärnskak. Nu kan man ta det lugnt en vecka till om man får in Olle Eriksson Ek.
Mm. Mm. Precis, får man upp matchformen också. För att, ja, vi har fått en fråga om, från Thomas Erik Engqvist också om det, om just liksom hur, om Eriksson, eller om SSKs chanser i slutspelet ökar med Olle Eriksson Ek i mål. Och det är ju inne på lite grann. Det beror på lite formen på honom. Och då måste han ju upp, alltså måste han ju spela naturligtvis.
Ja, han måste ju ha visat. Han måste ha gjort någon kanonmatch mot något av topplagen här. Kanske hållit nollan. Så att man får se att det finns kapacitet i honom. Det har han inte riktigt kunnat visa än ju.
Mm.
Och sen som Leif har varit inne på tidigare, att det här slutspelet kommer förmodligen inte bli något målvakt i slutspel, utan det kommer hänga på andra pusselbitar, förmodligen offensiv skicklighet.
Kul att du håller med där, Marcus.
Det händer.
Ja, vi får se, men ja, målvaktskarusellen, den kommer snurra på rätt bra här i SSK tror jag ett tag till. Och apropå det så kom det en nyhet också. Expressen avslöjade Oliver Håkansson från Almtuna, målvakt, klar för nästa säsong i SSK då. Ja, kort reaktion på det, Marcus. På den nyheten att han blir en av två målvakter i, inte bekräftad naturligtvis, men det är ju Johan Svensson på Expressen. Han har rätt för det mesta. Så att,
ja, han brukar höra rätt saker ganska ofta. Mm. Det får man konstatera. Har lite för dålig koll på Oliver Håkansson personligen. Nu fick han ju sitta på bänken här när lagen möttes här i förra veckan. Så, men det är väl ingen vågad gissning att tro att det kommer bli ett helt nytt målvaktspar i SSK nästa år. Det lägger jag mina kronor på i alla fall.
Mm. Nej. Vad tänkte du, Leif, när du hörde detta?
Ja, men det är väl en andra målvakt då, var det inte det som man tänker sig Håkansson?
Känns lite så i alla fall.
Så att det är väl det som jag reflekterar över. Frågan då vad man går på sen som första målvakt. Det tycker jag skulle bli intressant.
Mm.
Jag tror inte man går utanför Sverige den här gången, utan jag tror att man vill ha en Filip Larsson eller någonting i den stilen.
Mm.
Hellgrens med.
Ja, har kontrakt i och för sig.
Ja,
men ändå. Viktor Brattström kanske som han har varit en osatt på tidigare. Eller Olle Eriksson Ek om han visar sig vara bra.
Mm.
Eller ja. Man vet inte. Filip Larsson var ju på honom.
Precis, Brattström vet jag att han nämndes väl lite grann inför förra säsongen, eller var det nu inför den här säsongen?
Ja, de, i alla fall till den här säsongen.
Ja, precis.
Var de ju intresserade.
Mm. Och det, jag vet inte, Brattström har ju blandat och gett, men visat sig ha en väldigt hög toppnivå.
Mm. Nej, men jag kan ju, eller kan vi på något sätt slå fast att Claes Endre inte kommer bli kvar i SSK då när Oliver Åkansson kommer in. Det känns lite som den position, eller hans roll. Det är en målvakt som spelar 20 matcher kanske, eller någonting sånt.
Nej, typ. Precis. Jag tänkte, men Claes Endre nu, det var en smart värvning som en backup till Thomas Scholl. Man har gjort ett bra jobb med Claes, och han själv har gjort ett bra jobb. Men jag tror inte att han blir kvar över nästa säsong. Jag tror Oliver Håkansson känns då mer spännande som, som en andra målvakt. Mm. Och sen så går man på ett kanonnamn sen som första målvakt.
För ursprungstanken inför den här säsongen var väl egentligen från början att man skulle ha en mer ung och uppåtgående målvakt som var innan Claes Endre kom på bordet, så att säga. Det var vad jag minns i alla fall av snacket. Och sen är väl kanske tur att det blev trots allt Claes Endre som har en viss rutin nu när Scholl inte har visat sig vara riktigt av den kalibern som man kanske hoppades. Mm.
Ja, Håkansson är väl född 2001 och varit med ett par säsonger ändå i Almtuna. Och, ja, jag tycker att han har varit ganska bra, men Jörgen Hanneborg i Almtuna har ju varit egentligen bättre, tror jag, den här säsongen. Vi får se, men apropå Almtuna också, så är det ju mycket snack om Hampus Harlestam.
Mm.
Och fått en del frågor också om det. Ja, det var ju, Harlestam spelade ju mot Södertälje i onsdags och gjorde väl inget jätteväsen av sig så i alla fall, men man ser ju att det är en bra spelare. Var ju sen sjuk i fredags och genast så drogs det igång spekulationer.
Jag sa direkt till Leif det här i helgen att det är eksem.
Ja. Ja,
han var ju sjuk på söndagen också.
Ja, precis. Nej, men det verkar som att det faktiskt är ändå en del sjukdomar i Almtuna, så att det är nog inte så. Men jag förstår att man lägger ihop ett och ett och gärna spekulerar lite grann när den typen av nyheter kom. Det kom också, jag fick information om att han skulle ha, först att han skulle ha lämnat tillbaka sin bil, sin Almtuna stripade bil. Vilket också då tog som ett slags tecken på att nu byter han klubb. Men sen så fick jag höra att bilen hade blivit vandaliserad istället och att det var därför han skulle byta den här bilen. Ja.
Almtuna Ultras.
Det är på den nivån det är just nu helt enkelt kring Hampus Harlestam. Och det är även en annan person som har skrivit in apropå det här med eksemet. vad är status där egentligen just nu? Det är väl egentligen att de försöker ju få loss Hampus Harlestam, och nu har ju Georgsson också bekräftat i alla fall att man faktiskt försöker göra det här innan deadline.
Ja, men Almtuna släppte ju Ragnarsson här till Djurgården.
Precis.
Så då undrar man hur det påverkar SSKs läge här. Släpper Almtuna alltså både Jakob Ragnarsson och Hampus Harlestam i det här läget nu som man är nu? Ja, man har 19 poäng ner till nytt kontrakt. Men jag vet inte. Trepoängssystemet, det kan gå fort. Jag är inte så säker på att Almtuna är beredd att släppa båda de två, sina två stjärnspelare i det här läget. Men som sagt, det är till den 15 februari man har på sig här. Och då kanske läget är så här då, 19-20 poäng ner till nytt kontrakt. Då kommer man nog släppa Hampus.
Ja, nu har man ju inte exakt insyn i Almtunas ekonomi här, men de var ju nöjda med att få betalt för Ragnarsson av Djurgården. Och vad vi förstår då, så har ju Ragnarsson haft det fetaste kontraktet i Almtuna också. Så att det räddar väl någonting av situationen. Men som sagt, det sportsliga också såklart. Man ska ju inte bara vara en klubb som släpper spelare till höger och vänster. Och så länge det finns saker att spela för, så tror jag att Harlestam kommer bli kvar där. Man får väl se vad som händer framåt 10 februari eller någonting sånt, om det intensifieras då. Men vad är det värt då att plocka in Harlestam tidigare och slänga upp sexsiffriga belopp för att lösa honom tidigare? Tycker SSK det är värt det? Almtuna tackar säkert och tar emot, men ja, det är en fråga om vad SSK är för numerär då också på tillgängliga spelare.
Det är väl klart att SSK har ju också en maxgräns naturligtvis för vad man kan tänka sig att lägga för en spelare som faktiskt är redan klar för dem nästa säsong. Och jag tror att SSK lite grann försöker spela lite på det här att han är klar för SSK till nästa säsong och att han kommer inte spela någon annanstans nu. Det vore jättekonstigt om han dök upp i någon annan klubb nu och spelade några månader och sen för att sen gå till SSK nästa säsong så att säga. Jag tror ju att alla parter vill nog egentligen att det här bytet ska ske nu, och sen är det bara en fråga om hur mycket pengar Almtuna kan tänka sig att släppa honom för. Men samtidigt så blir det ju på något sätt Almtunas chans att få några pengar för Harlestam som de inte kommer få annars. Och alltså det är som du säger, nu är det 19 poäng ner till säker, eller till negativt kval. Alltså Almtuna kommer ju inte åka ur. Det här kommer de aldrig tappa. Alltså Östersund och Västervik kommer ju inte ens ta 19 poäng till. Det är omöjligt att se det hända faktiskt. Och då är ju frågan liksom hur högt värderar Almtuna att gå till ett slutspel och åka ur i åttondel ungefär. Jag vet inte. Jag tror ju ändå att de borde ju ta pengarna. Det är ju det rimliga, särskilt nu när de ändå har börjat så att säga. Nu släpper de sin dyraste spelare och har de väl börjat så kan de lika gärna fortsätta. Och de kommer ju inte släppa 5-6 spelare. Så på den nivån är det ju inte att det finns inte intresse för Almtuna spelare heller, tänker jag. Så jag är nästan så här, undrar om inte SSK kan skicka tillbaka Elias Stenman till Skellefteå och så lånar Skellefteå ut honom till Almtuna istället. Mm. Och så går Harlestam till Södertälje. Han kommer få massa speltid. Almtuna har lån kvar att ta från SHL om de vill. De har kvot kvar. Så kan inte det vara en bra liten rokad?
Intressant.
Vi skickar den till Skellefteå.
Men det är lite som NHL. Jag menar, i NHL och liksom alla amerikanska sport så är det inget konstigt alls att man gör en rebuild. Man tar in pengar och man släpper spelare och liksom för att satsa på framtiden. Så att ja, vi får se här. Det är inte 100% klart på något vis i alla fall, tror jag, att Harlestam kommer spela SSK den här säsongen.
Annars har vi skrivit lite grann om Simon Åkerström i Tingsryd som Georgsson droppade lite grann i Aftonbladets specialprogram om SSK. Känns som ett långskott ändå att han skulle dyka upp här.
Det känns som att det är fler klubbar som är med och slåss där.
Ja, och SHL framförallt är det väl HV71 som vill. Och det känns ju lite långsökt. Så det är väl möjligt som de kan hitta någon annan back. Men jag vet inte. Vad den skulle komma från i så fall.
Jag har suttit och funderat lite grann de senaste dagarna här om SSK kanske inte, om de ändå inte behöver en fysisk back som spelar lite mer rejälare. Men nu har ju för sig, vi såg det här att Norrby har börjat gjort det. Till och med Malmström satte ju in en tackling här nu senast. De kanske har blivit tillsagda också att spela lite mer fysiskt på backsidan.
Ja, Norrby ser man ju, som jag pratade med dig Leif om under matchen här, att Norrby är ju sedd som en offensiv back framförallt, men han har ändå en hel del utvisningsminuter, tänker jag, under säsongerna, och han går in rejält i och tacklar mer liksom. Malmström, han är ju stor, man skulle ju vilja se att han använder sina kilon på ett annat sätt, men han kanske inte behöver det tack vare att han ändå täcker så mycket yta och har räckvidden.
Vaino kan ju också smälla på.
Absolut.
Absolut, men det gör han ju. Nej, men en spelare som jag bara har spanat fram som inte får spela så mycket, det är ju Amil Krupic i Västerås.
Mm. Intressant, fysiskt bekant. Intressant.
Ja, men lite fysisk i alla fall.
Ja, det tycker jag nog att han är. Stor är han i alla fall.
Det är han. Han var ju väldigt bra när han kom in på lån från Växjö förra säsongen. Men har ju varit utanför laget i Västerås, till och med spelat forward i någon match för att de hade ju väldigt ont om forwards där ett tag.
Det säger nog mer om deras defensiv.
Ja, det säger nog mer om Västerås än om Krupic skulle jag tippa i så fall, med tanke på att det är så svajigt där.
Ja, det är väldigt, just strukturen i Västerås är ju bedrövlig, verkar det som, och ingenting fungerar egentligen, så att ja, det kanske skulle kunna vara någonting. Det kan inte vara så en jättestor eftergift för Västerås att släppa en sån spelare om han är nionde, tionde back eller vad det är just nu.
Snabbt instick bara på tal om Västerås. Första målvakten Hallonen skadade sig på träningen där idag. Mm. Så han är ett frågetecken inför deras match imorgon mot Djurgården, va?
Osäker just nu faktiskt vilka Djurgården möter. Eller vilka Västerås möter. Men apropå det så har ju Björklöven som vi pratat om. De har ju fått Jonas Voutilainen skadad.
AIK, förlåt. Ja. Nej, Djurgården borta. Ja. Djurgården borta har de.
Nej, men det är ju, alla lag har ju sina problem. Det var vi inne på i förra podden också. Alltså, det är inte bara SSK som är i dålig form till exempel, och det finns en liten dipp på många lag just nu. Så, och det är därför tabellen har tajtat ihop sig som den har. Så att, Ja, det blir ett race, men det gäller ju att komma ur den här svackan nu så fort som möjligt, helst före de andra lagen. Och det blir intressant att se de här matcherna den här veckan, inte minst av den anledningen. Men vi kan dra en snabb fråga. Alexander Edberg undrar om det finns det pengar till förstärkningar eller måste vi börja samla in nu? Min bild är i alla fall att det finns pengar. Att det inte egentligen är där skon klämmer, utan det är mer utbudet på spelare som är problemet.
Eller? Nej, det tjatas mycket om att sparka den, skicka tillbaka Stenman och så vidare. Men vad ska du ha istället då? Det är ju det också. Vad ska du ha in som finns på marknaden som är redo att gå till en andra liga och kanske spela en andra fiol?
Ja. Snabb fråga också som är lite på sillespåret, men främst med tränarna. Elvis Bacon skriver lite då och då till oss. Hade även varit intressant att höra med SSK hur man tänker om tränarnas framtid. Och han personligen vill se att Bogren och company får förlängt kontrakt. Det är ju Bogren och Zachrisson framförallt. Inget nytt där egentligen vad jag vet, eller har ni hört någonting?
Nej, det vi har tagit ett beslut som inte kommunicerats. Det är väl det, och det var ju före sist i januari som man var tvungen att bryta det här plusåret som de har i sina kontrakt, vad jag förstår.
Precis, ja men så är det, och lite märkligt att det inte har kommunicerats ut än, för nu är det ju, ja, när vi spelar in där så är det en dag kvar.
Ja, då undrar man ju varför säger man inte bara rakt ut, i sådana fall då är ju frågan, då har de förmodligen brutit med dem. För jag menar, Georgsson, det gick man ju ut med att vi har förlängt med honom.
Drar man den slutsatsen då? Jag vet inte riktigt.
Jag tycker det är konstigt bara.
Det man får hoppas på är i alla fall att det kommuniceras ut i laget. Spelarna vet om de ska vara kvar eller inte. Så att det inte är det som ligger bakom den här formsvackan. Att det finns en osäkerhet kring tränarstaben.
Mm. Eller så är det som har gjort att formsvackan har inträtt.
Att de blir kvar med nu.
Att de inte är kvar? Att man har fått veta att de inte blir kvar?
Beroende på vad de har för ställning i omklädningsrummet.
Ja, det är precis den här typen av spekulationer som blir när man inte kommunicerar sådana här saker. Ja. Väldigt konstigt faktiskt att man inte har gjort det tidigare.
Men hade man till den 31 januari på sig? Alltså,
ja, det är då optionen går ut så att säga. Ja,
väntar man in i det sista med det här alltså?
Men gör man ingenting så förändras ju inget. Då har ju de kontrakt för nästa säsong också så att säga. Utan det är ju optionen att bryta efter den här säsongen, att det ska ta slut. Och, ja, det är ju det hela handlar om bara.
Och kommuniken, det är den som inte har kommit.
Ja, så jag har ju en intervju med Robert Andersson, här klubbdirektören, imorgon, onsdag då, före matchen. Så vi får väl se. De kanske har tänkt att kommunicera något i samband med det då, eller någonting. Men jag ska fråga honom om lite allt möjligt som vi kan ta i ett annat poddavsnitt. Men inte bara om det här med tränarna. Men det är ju rimligt att fråga då, sista dagen på optionen, vad som händer. Där måste han ju kunna ge ett klart besked nu i alla fall, kan jag tycka, om jag har bokat en timme med honom.
Det är vårt uppdrag att ställa frågor, och jag tänker att det blir fler frågor om man inte får tydliga svar.
Mm. Ja, men exakt. Så ja, men veckans matcher i alla fall. Kalmar hemma, dubbel mot Västerås. Hur många poäng vill ni se SSK ta på de här tre?
Ja, sett att det är en formsvacka så 5-6 poäng.
Någonstans där.
Men ändå så, du Leif, sa du, räkna inte hem 3 poäng mot Kalmar. Nej. Men sen är det en dubbel mot Västerås istället.
Ja, men Västerås har ju SSK passat bra den här säsongen. Hyfsat ändå, va?
Ja.
Det var en sadden förlust, va, i första hemmamatchen.
Ja, men jag hör fram att de var ganska bra. Då.
Innan de hade kommit igång också. Ja. Sådär, så att, ja.
Men sen städde de ju av dem ordentligt rejält i Rocklundahallen. Det heter den inte längre, va? Det är ABB Arena.
Den heter alltid Rocklunda.
Rocklunda. Nej, men ABB,
precis. Ja. Nej, men det är inte orimligt att tycka att de ska ta 5-6 poäng. Jag menar, det kan ju bli en sadden seger mot Kalmar. Det är 2 poäng. Och sen kanske man vinner en i mot Västerås, 3 poäng.
Och som 3 hemma då. På
och så kanske förlorar en i sadden och det är 6 poäng. Det är lite helt orimligt med tanke på den formen de är i nu.
2+1+3.
Men Kalmar är lurigt alltså.
Ja, men det är väldigt lurigt lagspelare på ett väldigt konstigt sätt.
Och du har inte passat SSK speciellt bra.
Nej. Så, men lite ovanligt sådär. De är lite överallt, och särskilt Teodosiridis. Nej, inte Tim, han heter något annat.
Han är väl förlorat i SHL till nästa säsong, är det inte det? Det är väl
om han inte är för offensiv alltså, för kan han verkligen Ja, jag vet inte.
Men han är bra. Men han är ju bra alltså.
Ja, jo. När han får fria tyglar så här, får man det i ett SHL-lag? Att vara nästan spjutspets ibland som back?
Bara en allsvensk nykomling.
Om det var någonting för SSK kanske, tänkte jag.
Ja, men det känns inte som att det passar in i SSK heller att ha sådana spelare som drar iväg på egna grejer lite titt som tätt. Men samtidigt är det ju det som bryter mönster, så ja.
Lite som Viktor Gran. Jag tycker han är frejdig i offensiven nu.
Mm. Jämför du Viktor Gran med Torsten Hidis?
Han är bra Gran alltså när han är i offensiv zon.
Jag tycker vi har sett ett par gånger nu, kanske inte senaste veckan men innan dess, att ibland är Albin Karlsson uppe och skapar grejer och skapar oreda in och täcker eller skymmer målvakten. Och, ja, det finns ju utrymme för spelarna att göra lite egna grejer, men just nu så lyckas man ju inte ens med det mest basic-grejerna.
Nej, backarna har ju grönt ljus i offensiven, men man kan inte ställa kravet att det är de som ska göra målen.
Mm. Ja, men det får väl vara slutord tror jag för det här avsnittet. Kul att sitta och snacka alla tre.
Och, ja, det var det faktiskt.
Mm.
Ja, blir lite mer dynamik på något sätt här tror jag. Marcus håller sig i bakgrunden lite.
Ännu mer prata i mun på varandra.
Ja, du får...
Ju fler kockar och så vidare. Nej, men det var väl ett hyggligt lyckat test tror jag.
Ja, hoppas att det gick ut någonting också. Nytt system, ny mjukvara och allt möjligt. Så att, vi får se vad det blev av det här. Förhoppningsvis så har vi kommit någon vart här. Och att, hoppas att det har varit värt att lyssna på. Att det har varit funkat att lyssna på så här långt.
Vilka blir vi mot Kalmar imorgon då?
Du och jag, Leif.
Ja.
Sen så är det ni två som kör dubbeln mot Västerås.
Vi tar hand om Västerås, du och Marcus.
Mm. Dubbla gurkmackor.
Apropå helgen, kanske ska nämna det också. SSK-damerna har ju faktiskt...
tre matcher.
De har tre matcher i rad, ja. Fredag, lördag, söndag. Alla hemma. Och det är väl Malmö och sen dubbel mot Rögle. Och Rögle är ju det här laget som visar sig vara den främsta... det största hindret, eller vad ska man kalla det? Alltså, ja, det enda laget som verkar vara på SSKs nivå så här långt i alla fall i den serien de är nu.
Ja, men de följer hemma mot Uppsala.
Rögle,
ja. Ja, väldigt märkligt. Frågan är fördel SSK i den här serien också. Malmö nämns väl också som en tänkbar också motståndare där. Men man vill ju komma etta, för då får man ju välja sen lag.
Precis. Ja, det är lite halvknöligt kvalsystem då, men det, så är det. Men ja, det är ju klart, det är alltid bra att vinna serien och framförallt så, ja, det är ju nya värdemätare hela tiden för SSK-damerna. De har ju, ja, inte varit tillräckligt bra tidigare, men ja, nu är de nog bättre än någonsin i alla fall. Så och spelar, det är roliga matcher i alla fall. Jag var och kikade på en här helgen som gick och ja, så det finns gott om chanser att se dem i alla fall i helgen. Så ja, det blir kul att se hur det går framförallt i dubbeln mot Rögle. Vinner de två, då kan vi kanske börja sätta lite SDHL-rubriker faktiskt. Det är i alla fall en av huvudutmanarna då, så småningom.
Ja, men det vore kul för supportrarna att få ett lag ändå som är med och verkligen utmanar och absolut har nästan krav och press på sig att gå upp till högsta serien. Så ja. Är man SSK-supporter eller vad håller man på för lag?
Ja, nej, men det vore kul med ett lag i SDHL här. Absolut. Det blir lite mer drag kring den delen av verksamheten också. Och, ja,
det händer det är lite kring dem. Det är ju matcher som sänds regelbundet. De här matcherna som spelar nu sänds ju inte någonstans.
Nej, det är väl förbundets egna sändningar kanske, men precis, kliver upp i SDHL, då blir det ju något helt annat med TV4-sändningar och ja, helt annan produktion. Det är kul. Så vi får väl se hur det går. Det är långt kvar och slutändan ska de ju slå ut ett annat SDHL-lag för att gå upp. Så att, ja. Och det där är ju väldigt märkligt, kanske ska nämna det också. Att det är verkligen, det kommer bli ett lotteri i slutändan vilka de får möta i det här direktkvalet om de går dit. AIK är ju klappkassa i SDHL i år. Medan den andra platsen till negativa kvalet, det är ju tre lag som slåss om den. Och inget av dem vill man nog helst möta. Det blir nog väldigt tufft. Så ja, får hoppas att de blir valda av AIK och inte av det andra laget sen SSK, om de nu går dit.
En match i taget.
En match i taget. Bra, vi nöjer oss så för den här gången. Så tack Marcus, tack Leif.
Tack
själv Andreas.
Tack alla ni som har lyssnat. Ha en bra vecka och ta hand om er så hörs vi snart igen.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.